بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نعم بيكم في عمتل كابيتل 164 باب إجلال الكبير كابيتلت أت رسبكتيرا دم ألدر أت رسبكتيرا وكات آرا إجلال كانشي ميرا أت آرا دم ألدر ألا دم ستر الكبير دم ستر و دم ستر بتيدر انت بارا هار دم ألدر utan det betyder också de som är större i kunskap och de som är större i positioner. Yani el-kabir, det kan vara en person som kanske han är inte så gammal, 40, men han är alim, han är sheikh. Då ska han respekteras för sin kunskap, han är ändå stor. Och en person som är en person av position, han kanske är amir, han är ledare, då ska han också respekteras. Och inte behandlas som vilken person som helst. Utan man tilltalar honom med respekt. Som profeten alaihissalam brukade ära sina gäster. Till och med om det var icke-muslimer. Så brukade han tilltala dem med respekt. Att inte sänka dem och så vidare. Utan de känner till att de då man respekterar dem helt enkelt. Ja. Så här då. Att ära de äldre. Och författaren nämner i detta kapitel hadith al-Ash'ari där han säger att från att ära Allah subhanahu wa ta'ala är att respektera de äldre muslimerna som fått grått hår och de som bär på Koranen som inte är extrema och de som inte faller kort i Koranen och att också ära vi sultan al-Muqsit, den rättvise ledaren. Och denna athar är Hassan. Och som ni kanske märkte så berättas denna athar från en sahabi. Eller Ash'ari. Men denna athar har också berättats marfu' från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och den är också sahih. Så den är både ett uttalande från sahaba och från profeten alaihi wasallam. Och det finns ingen motsägelse. Utan ibland så har sahaba kanske hört någonting från profeten alaihi wasallam. Och de vill förkorta för folk och bara berätta kunskapen utan att säga att profeten sa alaihissalatu wassalam. Och alla kullihal, denna affär är autentisk och den har då berättats från profeten Muhammed alaihissalatu wassalam. Så vad är det profeten alaihissalam säger i denna hadith? Att från våran respekt och våran ijlal, högaktning av Allah azza wa jall, är att vi respekterar de muslimerna som är äldre och har fått grått hår. Och här kommer vi till en väldigt viktig punkt. Att respektera de äldre är inte bara etik och moral, utan det är någonting som Allah och hans profet har beordrat med, alaihi salatu wassalam. Vilket betyder att det är en del av islam. Vilket betyder att det är en form av ibadah som man får belöning för. Och att vara respektlös mot de äldre blir en form av synd. En brist i våran iman. Som profeten Muhammed sa alaihissalatu wassalam, laysa minna. Han är inte från oss. Det betyder att han har en svaghet i sin iman. Den som inte respekterar de äldre. Och att respektera de äldre är att ära Allah subhanahu wa ta'ala. För att Allah subhanahu wa ta'ala säger, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Och så är det för dem som högaktar Allahs regelverk. Yani islam och dess lagar, dess sharia. Detta är ett bevis på att de har taqwa i sina hjärtan. En vers från surat al-Hajj. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att den som har ta'zim av Allahs sha'air, yani av islams regelverk, av allting i islam, är det ett bevis på att man har taqwa i hjärtat. Och den här versen är jätteviktig. För den lär oss att en muslim måste respektera allting i islam. Allah subhanahu wa ta'ala, Koranen, profeten alaihi salam, islams lagar och bestämmelser. Allt det här ska vi respektera. Till exempel, om någon säger vad är beviset på att man ska respektera moskén. Då kan du ta den här versen. Att det är från Allahs sha'air. Det är från Allahs. Den tillhör islam. Det är Allahs hus. Den ska respekteras. Och att respektera moskén Och att ära moskén, ta hand om moskén, är ett bevis på att man har taqwa i hjärtat. Att inte respektera moskén är ett bevis på att man har en brist i sin iman. Någon frågar, vad är beviset på att man ska ära Koranen till exempel? Man ska inte ta in Koranen på toaletten, man ska inte sitta på Koranen, man ska inte luta sig mot Koranen. Vad är beviset på det? Samma ayah. Du ska ära och upphöja Allahs regelverk och islam generellt, allting från islam. Och att ära Koranen är att ära islam, att ära Allah subhanahu wa ta'ala. Så generellt man ska ära allting i islam. Bestämmelser, lagar, allting. Till skillnad från en munafiq som har hat mot islams regelverk, som kanske talar illa om saker och ting från islam och är respektlös mot saker och ting från islam. Så här i alla fall ett bevis på att man högaktar Allah Azza wa Jal och ärar Allah Azza wa Jal är att man respekterar de äldre. De muslimerna som är äldre. Och den andra, att man respekterar hamil al-Qur'an. Personen som bär på Koranen. Och då säger ulema, yani, han har lärt sig Koranen. Han förstår sig på Koranen. Och så vidare. Och profeten sa inte bara här, alaihissalatu wassalam, hafid al-Qur'an. Den som memorerat Koranen, utan han sa hamil al-Qur'an. Den som bär på Koranen. Varför? För att Koranen är någonting, det är ett ansvar. Det är inte bara någonting som själv, du bär på det. Som att du har någonting i fickan som inte väger någonting. Men Koranen är någonting tungt. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Som Allah säger, att vi kommer uppenbara för dig ett tungt ord. Så den som bär på Koranen, han bär på någonting stort. Så man ska respektera den som kan Koranen. Men med två villkor. Vad sa profeten alaihi salatu wasalam? Ghayr al-ghali fihi wal al-jafi anhu. Den som inte är extrem i Koranen och den som inte heller faller kort i Koranen. Två villkor. Den som inte är extrem i Koranen. Det finns de som kan Koran, men de är extrema. De kanske är extrema när det kommer till att tolka Koranen. Som till exempel då profeten alaihissalam talade om khawarij. Vad sa profeten alaihissalam när han berättade om hur khawarij läser Koranen? Vad sa han?
Att vi kommer bli avundsjuka på dem.
Vi kommer bli avundsjuka, det vill säga de läser mera, men
det når ett hjärtat.
Ja, ännu lägre. Det når inte längre ner än halsen. Nej. Det är bara ytligt. Och de är extrema när det kommer till att tolka Koranen. De använder Koranen felaktigt och tolkar den till sin fördel och vänder sig bort från att tolka den enligt det som Salaf var på. Enligt Koranen och Sunnan och Sahabas uttalande. Och använder Koranen för att göra tekfir på muslimer, på att döda muslimer och göra problem med muslimska länder. Kan man då säga att han är en sahib Koran som respekterar Koranen och som förtjänar att respekteras? Nej. Utan han är extrem när det kommer till Koranen. Han har gått över gränsen och har inte gett Koranen dess fulla rätt. Han har gått över gränsen. Vi har också andra ahlul bidda som al-jahmiya, al-asha'ira, de som förvränger Allahs namn och egenskaper. De är också extrema. De misstolkar och förvränger Allahs namn och egenskaper. De förtjänar inte heller att respekteras. De är extrema. De har gått över gränsen. Och sen har vi den andra motparten som profeten alaihissalam nämnde i hadithen. Al-jafi anhu. Al-jafi anhu, den som faller kort i Koranen. Och jaf är typ den som är torr. Yani den som lämnat Koranen, vänt sig bort från Koranen. Yani den som har gått till den andra extremen, att han är för light. Han kanske lär sig Koranen, men inte praktiserar den. Och inte lever upp till vad Koranen säger. Taib, han är helt andra motsatsen. Det som står att det är haram i Koranen, för honom det är halal. Och motsatsen, eller han bryr sig inte om Koranen. Då har han gått till den andra extremen, som är att han tar för lätt på Koranen. Och sen har vi den tredje som är underförstådd, och det är de som lär sig Koranen och går medelvägen. Och därför säger som Sheikh Abdurrazak här att muslimerna delas in i tre kategorier. De som är extrema och de som tar för lätt på islam och de som går medelvägen. Och islam är en religion av wasatiyya, medelvägen. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Och på så vis gjorde vi er till en umma som går medelvägen. Vi är inte extrema och vi tar inte för lätt på religionen. Och de här två, extremism och att falla kort, är två yani extremer som shaitan försöker att få in muslimen i. Shaitan försöker att lura in muslimen i att bli för extrem i religionen eller att ta för lätt på religionen. Och shaitan nöjer sig med vilken av helst som människan väljer. Han bryr sig inte om du blir för lätt eller om du blir för hård. Han blir glad för du har avvikit från den rätta vägen. Medelvägen. Taib. Så här lär vi oss en jätteviktig sak. Och det är att man ska respektera folket av Koranen, folket av kunskap. Men, vem som helst. Bara han kan Koranen kallas. Han förtjänar att respekteras. Nej. Den som är från Ahlul Bid'ah, som ulema nämner här, han är extrem i Koranen. Han förtjänar inte denna respekt. غير الغالفي. Och inte heller den som vänder sig bort från Koranen, glömt bort den, inte praktiserar den, inte agerar på den. Han förtjänar inte heller respekten av en person som är en hafid och yani, lever efter Koranen. Förstår ni? Så att jättefin hadith när det handlar om den här balansen. Att gå medelvägen. Och att islam inte bara handlar om att lära sig. Att du bara lär dig någonting utan till och sen mashallah, du är bästa människa. Nej. Wallahi, profeten Muhammad a.s. han sa وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ. Koranen kommer vara ett bevis för dig eller mot dig på domedagen. För dig, om du har agerat på den. Mot dig, om du har vänt dig bort från Koranen. Så att man nöjer sig inte bara med att man kan massa saker. Kunde inte Bani Israel mycket saker från ett Taurat? Ja? De kunde. De hade ett Taurat. Men de blev förbannade. Varför? För att de inte praktiserade det de kunde. De trotsade det de kunde. Med kunskap de gick emot. Eller hur? Sami'na wa asayna. Vi hör men vi är olydiga. Eller hur? Beddalu. De bytte ut Allas ord. Förringde Allas ord. Så det handlade inte om att de var okunniga. Det handlade om att de hade kunskap men de ville inte praktisera kunskap. Och tyvärr många muslimer idag går samma spår. Att de vet men de bryr sig inte. De kör en annan ny islam, Europa islam, 2000 islam, alla ska bli nöjda islam. Allah mustan. Och det här är klandervärt. Och den tredje personen som ska respekteras är the sultan al-muqsit, den rättvise ledaren. Den rättvise ledaren. Och det betyder inte att ledaren är syndfri. Att han inte har några som helst brister. Alla har brister efter Abu Bakr och Umar och Uthman och Ali och yani Salaf och Saleh. Så har ledare, yani alla har sina brister. Typ. Men att de har övervägande gott. De gör khair. De ska respekteras eller de ska äras för detta. Och vi tackar varje person som gör någonting gott för islam. Eller hur? Om det är en ledare som gör någonting gott för islam, jazahullahu khairan. Må Allah belöna honom. Må Allah vägleda honom till att göra ännu mer gott. Och må Allah vägleda honom bort från de synder och brister han har till att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Men att man liksom uppskattar det goda som han gör. Och det här idag man ser många muslimer tyvärr, de uppskattar inte det goda som ledarna gör. Om en ledare bygger tusentals moskéer, betalar löner, trycker Koran, skänker miljarder till Syrien och fattiga, de bryr sig inte. Det finns inte ens att mashallah, må Allah belöna honom, utan det är bara det är hans skyldighet, det är muslimernas pengar. Nej, men alhamdulillah att han använder muslimernas pengar till gott. Eller hur? Jazakallahu khairan. För det goda han gör. Så att det är viktigt att man är tacksam på det här sättet. Och de lärda säger också här i förklaringen att respektera eller att ära den rättvise ledaren är också att man gör dua för honom. Att man lyder honom med det som är gott. Och att man påminner honom eller ger honom nasiha om han gör någonting fel. Och att man inte yani kränker honom. För profeten Muhammad a.s. han sa men ahana sultanullahi fil ard ahanahullah. Att den som kränker Allahs ledare på jorden, alltså den muslimska ledaren, kommer Allah att kränka. Så att man ska förstå att man kan inte prata hur som helst när det kommer till ledare. För att Om vi börjar prata mot alla ledare så väcker vi opinion mot dem och vänder folket mot dem och då blir det kaos i muslimska länder. Ingen vill lyssna och lyda på ledare. Jag vet att det finns brister, de är inte perfekta. Men man försöker att göra islah. Eller hur? Att jag skriver att den här ledaren, han är shaitan på Facebook. Kommer han att bli bättre? Nej, kommer inte ändra någonting. Utan det handlar mycket om den här gräsrotsförändringen. Att man börjar med folket, börjar med sig själv, börjar med sin familj. Gör da'wa och lär folk att älska islam. Och inshallah, det blir bättre i framtiden. Förstår ni? För att Allah al-Musta'an, muslimerna är på en väldigt, ibland, låg nivå när det kommer till islam. Må Allah vägleda oss alla. Taib. Nästa hadith, 358. En hadith som berättas av Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Laysa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Han är inte från oss den som inte har rahma mot våra små och den som inte respekterar våra äldre. Och det är den hadithen som vi nämnde förra veckan och förklarade i förra veckan. Nå. Sen så säger författaren i kapitel 165 Bab yubda'u al-kabiru bil kalam wa su'al. Kapitlet att man ska börja eller man ska ge företräde till den äldre när det kommer till att prata och att fråga. Och författaren nämner en ganska lång hadith i detta kapitel som vi förkortar. En hadith som berättas från Rafi ibn Khadij och Sahel ibn Abi Hathma. Att det berättades för dem att Abdullah ibn Sahel och Muhaysa ibn Mas'ud kom till Khaybar, staden utanför Medina. Det är ganska långt från Medina, men det ligger ganska nära Medina ändå. Där judarna bodde. Och de hade ett fredsavtal med muslimerna. Och en av dessa sahaba blev dödad. Han blev dödad i den här staden. Och de gick då till profeten a.s. för att berätta för honom. Och när de kom till profeten a.s. så började Abdurrahman att prata. Och han var den yngsta av dem. De var två bröder. Han var den yngsta av dem. Och då så sa profeten a.s. Kebir el-Kubra. Låt den äldsta av er prata. Låt den äldsta av er yani börja. Och mannen som säger berättar hadithen sa yani låt den äldsta av er prata först före den som är yngre. Till slutet på hadithen. Det här är också en viktig princip. Och det är att man ger företräde till de äldre. Vi har talat om att respektera de äldre. Att ära de äldre. Men exempel på detta. Här är ett exempel. Kebir kebir. Au el-kubra el-kubra. Som betyder yani plural av störst. Yani låt den största och äldsta komma först. Kebir kebir. El-kubra el-kubra. Och en annan riwaya. Liyabda el-kabir. Au el-akbar. Låt den äldsta börja. Och det här är generellt. Och tänk här, två bröder. Det är inte stor åldersskillnad mellan dem. Det är inte så att den ena är jättegammal och den andra är ung. Men låt den äldsta tala. Av respekt. Och subhanallah, de kommer här och berättar om att deras kusin har mördats. Ni kan tänka er vilket tillstånd de är i. Men ändå så tillrättavisas de av profeten al-Islam i det här tillståndet att låt den äldre prata. Han lär dem denna etik. Att ge företräde till den äldre. Låt honom börja. Och det är en fin princip som vi generellt ska ha. Att man ger företräde till de äldre. Om vi samlas på en plats. Och vi ska prata. Vem ska börja prata? Ja, alla ska ha någonting att säga till exempel. Den äldre pratar först. Vi kommer in, vi ska ta plats. Det finns många fina soffor och så. Vem ger vi den bästa platsen? Vem får sätta sig först? Den äldre. Jag kommer in ska servera kaffe eller te. Vem ska jag servera först? Den äldre. Förstår ni? Kebir kebir. Ja, det är en viktig princip att vi också förstår oss på. Att visa respekt till de äldre. Äldre eller kunnigare också kan det vara. Att man låter dem äldre då tala. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitel 166. Bab idha lam yatakallam al-kabir hal lil asrar an yatakallam. Kapitlet. Om den äldre inte pratar, är det då tillåtet för den yngre att prata? Mashallah, Imam al-Bukhari nämner det här. Han har gjort rubriken i kapitlet till en fråga. Det finner man ofta i Kutub al-Sitta, hadithböckerna. Att de säger till exempel kapitlet om wudu, kapitlet om salat till exempel. Eller kapitlet att det är obligatoriskt att säga bismillah. Då förstår man att författaren är på den åsikten. Men ibland så säger de kapitel och så nämner de en fråga. Då blir man intresserad. Men vad är svaret? Är det tillåtet för en yngre person att prata i närvaron av en äldre om han inte pratar? Är det samma bestämmelse som innan? Är det ett undantag och så vidare? Så att han väcker din uppmärksamhet. Och när man läser hadithen så förstår man svaret. Taib. Och i detta kapitel så nämner författaren hadith Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Och det är en hadith som vi har nämnt tidigare. Men det är en väldigt vacker hadith. Där han sa att de satt tillsammans med profeten Muhammad alaihissalam. Och han sa till sahaba, kan ni berätta för mig om ett träd? Vilket är trädet vars liknelse är liknelsen av en muslim? Dess frukter är oavbrutna. Och dess blad faller inte bort. Och då så tänkte Abdullah för sig själv att det måste vara daddelpalmen. Men jag ville inte prata för att i närvaro fanns Abu Bakr och Umar. Och i vissa hadither ett tiotal sahaba som var äldre än honom. Och när ingen pratade så svarade profeten alaihissalam och han sa hiya nakhla. Det är daddelpalmen. Och när vi gick ut så sa jag till min pappa, yani Umar ibn Khattab, att jag yani visste svaret. När han frågade så visste jag svaret inom mig, men jag sa det inte. Så Umar sa, men varför sa du inte svaret? Att du skulle ha sagt svaret är mer kärt till mig än si och så. Yani jag skulle ha varit så glad om du sa det här svaret. Så stolt. Och då så säger Abdullah, jag ogillade att prata framför dig och Abu Bakr. Då ni inte pratade vill jag inte prata före er. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så vad är svaret? Får en yngre person prata i närvaron av äldre? Baserat på hadithen.
Ja.
Ja. Och beviset är? Ja, men själva vad är hadithen? Nej, att Umar, så varför sa du inte svaret? Yani, du skulle ha pratat. Vilket tyder på att det är tillåtet. Hadithen har ju också många andra lärdomar. Till exempel att det är sunna att ställa frågor som gåtor. För att, yani, vad kan man säga, få igång folk, få folk att tänka till lite, testa folks kunskaper. Att en lärde ställer som frågor och gåtor till eleverna. Taib. Hadithen bevisar också att det är från sunna att använda liknelser, eller amthal. Varför? För att liknelser är lättare för oss att relatera till. Eller hur? Lättare att komma ihåg. Och vi har ju haft en serie om profetiska liknelser. En väldigt viktig serie. Och vackra hadither. Det vi gick igenom jättemånga hadither om liknelser som profeten gjorde alaihissalam. Det gick vi också igenom den här hadithen. Och om jag inte minns fel så var det en ganska lång förklaring, nästan en hel föreläsning. För ulema har pratat väldigt mycket om den här hadithen. Just liknelsen mellan muslimen och daddelpalmen. Och bland liknelserna är att det kommer bara gott från muslimen. Och samma sak, daddelpalmen kommer det bara gott ifrån. Det finns ingen del som du klipper bort för att den är onödig och sen slänger. Utan allting används från daddelpalmen. Och profeten al-Islam, han sa också att det är ett välsignat träd. Mubarak. Och en mu'min, muslimen, är också välsignad. Palmträdet har sina rötter starkt ner i jorden. Och samma sak är det också med våran aqida, våran iman, våran tawhid. Som ska vara djupt rotad i vårt hjärta. Och ju djupare rotad den är, ju starkare blir vi som muslimer. Precis som trädet. Ju starkare rötter, ju starkare blir trädet, eller hur? Ja? Ju bättre frukter, ju högre upp kommer trädet att komma, ju mera frukter kommer att komma från trädet. Och samma sak med muslimen. Ju mer aqida och tawhid är rotad i ditt hjärta, ju mera kommer du att vara stark och fast på religionen, och ju mera goda gärningar kommer att komma från dig. Ja? Och de säger också här, far'uha fis sama, den här liknelsen finns också i surat Ibrahim, att dess grenar sträcker sig mot himlen. Då säger de, det är som våra gärningar som går upp mot himlen, gärna upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Den troendes gärningar går kontinuerligt upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Precis som palmträdets grenar eller blad är riktade uppåt mot himlen. Och den ger alltid sina frukter. Daddelpalmen är unik. Yani när frukterna kommer, så du kan äta dem när de är omogna, halvmogna, helmogna. Och när du har skördat dem kan du spara dem hela året. Äta dem på sommaren och vintern, eller hur? Du köper dadlar. Här till och med från förra året. 2 år gamla, du går att äta, eller hur? Och samma sak med muslimens gärningar. De finns hela tiden. Det är inte så att vi gör bara bra saker på Jumma. Som kristna på söndag och sen resten av veckan kaos. Nej, hela veckan, alhamdulillah, vi jobbar. Hela tiden kommer bra saker från oss. Ja? Så det finns jättemånga liknelser som de lärde har nämnt. Och en annan liknelse jag läste idag, det var att när man vill ha dadlar från palmträdet, vad gör du för någonting om du står nere och de är 20 meter upp och du kan inte klättra? Hur får du ner dem? Ja? Du kan inte skaka. Gå och skaka på en stor gran. Tror du kottarna kommer ramla? Nej, ingenting händer. Du kan inte skaka på den. Du kastar sten. Du tar upp en sten och kastar på dadlarna och det ramlar ner lite grann. Så du kastar någonting hårt och du får någonting gott tillbaka. Och samma sak med muslimen. Folk är taskiga mot oss. De kastar hårda ord mot oss och så vidare. Men vi ger gott tillbaka. Eller hur? Vi ger goda ord, vackra ord. Förstår du? Vi ägleder folk. Koran och sunna och så vidare. Så att, mashallah, det är bara en fina liknelser med palmträdet och muslimen. Hadithen bevisar också en annan sak. Och det är att ibland så kan yngre människor ha kunskap som äldre inte har. Här, Abu Bakr, Umar och Sahaba satt och ingen svarade. Men Abdullah bin Umar, som var den yngsta, hade svarat. Så att det är inte alltid att de äldre vet allting. Det kan ibland hända att en mindre student vet någonting som en äldre student inte vet. Eller en äldre lärd man inte vet. Taib. Det är också en fajda vi lär oss. Och vi lär oss också från hadithen att respektera de äldre. Abdullah bin Umar var tyst i respekt för de äldre. Vilket är något positivt som ska finnas i människan. Men att det också var tillåtet för honom att tala i de äldres närvaro. Det skulle inte vara fel om han svarade. Och vi lär oss också av hadithen att föräldrarna blir stolta när deras barn gör någonting gott. Man blir stolt, mashallah, min son kan Koran. Mashallah, min son leder bönen. Mashallah, min son fastar. Min son har memorerat, min son kan och så vidare. Eller hur? Eller min dotter också. Självklart. Så att man blir glad när föräldrarna, när barnen visar vad de kan framför andra människor. Gör människan stolt. Tayyib. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitel 167. Bab Taswid al-Akbar. Kapitlet om att ge positioner och ansvar till de äldre. De största. Och här berättas en athar från Hakim ibn Qais ibn Asim från hans far, ibn Asim, att när han låg på dödsbädden så gav han wasiya, han gav som ett råd eller testament till sina barn. Och från de sakerna han sa var ittaqullah wa sawwidu akbarakum, frukta Allah och ge ansvar till den äldsta av er. För om ni ger ansvar till de äldsta av er så kommer de att följa upp det som föräldrarna gjorde. Och om ni ger ansvar till de yngsta av er så kommer det kommer att orsaka att man förlorar respekt för de äldre. Och jag beordrar er att tjäna pengar och att arbeta. För att det kommer bara öka den ärofulla i status. Och han kommer att vara oberoende från dåliga människor. Och jag varnar er från el mesela, från att tigga från människor. För det är sannoliken den sista inkomsten för en person. Och om jag dör så ska ni inte göra niyaha över mig. Och om jag dör så ska ni begrava mig på en plats där Bakr ibn Wa'il, någon person som han hade problem med i Jahiliya, inte känner till min grav. Nah, och där slutar den affär. Och Sheikh al-Bani nämner att den är Hassan. Så här ger den här sahabin många fina råd till sina barn. Och ett av råden är att när han sa ittaqullah wasawwidu akbarakum, och ge ansvar till den äldsta av er, för han kommer att följa upp, eller yani leva upp till det ansvaret som föräldrarna hade typ. Och det är också det rubriken på kapitlet här, att ge ansvar till de äldre. Och det är viktigt i islam att man ger ansvar till de äldre. Profeten Muhammad a.s. han sa al-baraka ma'a akabirukum, att baraka, välsignelse, finns hos era äldre, era större. Det finns hos era äldre och era större. De har mera khibra, mera livserfarenhet, oftast mera kunskap. De är oftast mer sansade, gör saker lugnare än yngre människor som kan fatta förhastade beslut. Och folk har oftast mer respekt för äldre människor. Så att det är bra att man ger position och makt och ansvar till äldre människor och inte till yngre. Ibland, ja visst, man kan ge ansvar till yngre. Profeten alaihissalam gav fanan i jihad till Osama bin Zaid, eller hur? Han var 16 år gammal. Och han skulle leda sahaba i jihad. Khalid bin Walid och mashallah. Men han var ung. Så att ibland är det tillåtet. Det finns en maslaha och så vidare. Men generellt, när det kommer till makt och position, är det bättre att ge den till äldre människor. Varför? För om man ger den till yngre människor, till exempel i en familj, du ger ansvaret över familjen till den yngsta brodern. Det får de äldre att, ja, man förlorar respekten för dem. Eller hur? Att de har blivit som lägre än den yngsta brodern. Och det är fel i islam. Utan man finner att islam ger taqdim, företräde till de äldre. När det kommer till salat till exempel, låt den kunnigaste av er i Koran leda bönen, sen i sunna och så vidare. Och till slut, om ni är lika, låt den äldsta av er leda er i bönen. Låt den äldsta av er tala. En kvinna har bröder, hon ska gifta sig. Vem är hennes wali? Alltså pappan är borta. Hennes äldsta broder och inte hennes yngsta broder. Så vi finner att islam ofta ger företräde till den äldre brodern, den äldre personen. Så ge ansvar till era äldre och inte till de yngre. Och sen så säger den här fadern till sina barn: wa alaikum bil mal wa istina'ihi. Och ordet istina'ihi betyder här yani ikhtiyar li san'in jamil. Att välj yani bra, vackra, passande jobb. Yani tjäna era egna pengar. Det är som att han säger i dagens språk: utbilda er och arbeta. Sitt inte hemma arbetslösa. Ja, ni går och skaffa ett jobb som är bra, ärofullt, och försörj er själva. Varför? För att den här pengarna som ni tjänar kommer bara att höja den nobla personen i status. En generös och nobel person, han blir ännu mer nobel när han delar med sig. När han skänker, när han investerar, när han lånar ut. Men en person som inte har någonting, vad ska han ge? Vad ska han bygga? Vad ska han investera? Vad ska han låna ut? Ingenting. Så han vinner ännu mer respekt och självklart status hos Allah när han gör dessa goda saker med pengarna. Så pengar öppnar möjligheten för den som är bra, men kan också förstöra för en person som är dålig. Men är man bra, mashallah, som det har nämnts i hadithen, att det är en ni'ma, personen som spenderar pengar. Han har pengar i rik och spenderar dem på gott. Men så sa profeten al-Islam att de är få. Är ni många människor när de får pengar halkar. Och de gärna blir drunknar i dunja. Men det finns mashallah de som är rika och investerar. Moskéer, koranskolor, föräldralösa barn och så vidare. Mashallah. Jazakumullah khairan. Så, han sa här. Tjäna pengar. Arbeta. För det kommer att höja den ärofulla i status. Och det kommer att få honom att vara oberoende från dåliga människor. El-la'im. Den som klandras. En person som kanske inte är utbildad, har ingen erfarenhet, inget arbete, kanske måste vara beroende av en dålig människa för att få pengar och uppehälle. Han kan inte välja jobb. Han går till något dåligt jobb där chefen är jättedålig och behandlar honom jättedåligt. Eller hur? Men har du mashallah bra utbildning, du har erfarenhet och så vidare, chefen behandlar dig dåligt som skit, khalas, ma'asalama. Ta ett nytt jobb imorgon. Marknaden är öppen, jag kan gå vart jag vill, eller hur? Så att tänk på detta också. Och så sa han, och jag varnar er från att fråga folk. För det är mannens sista inkomstkälla. Det är den sista inkomstkällan. Innan han varnade sina barn från att gå och tigga. Att vara beroende av andra och tigga. Och det är den sista utvägen. Den sista utvägen. Och här förstår vi att det är tillåtet att tigga. När det inte finns någonting annat. Du får inget jobb, det är omöjligt, skulder, massa problem. Det finns inga pengar någonstans, släktingar hjälper inte till, ingenting. Då är det tillåtet att tigga, gå till socialen eller fråga bröder om hjälp eller fråga någon och så vidare. Det är det sista orsaken. Inte att man pallar inte jobba och tackar nej till jobb och man har möjligheten att få pengar och sen är det... När det kör ihop sig, man har inte råd att betala hyran, khalas. Mina kompisar får hjälpa till att betala. Eller? Det är fel. Yani, försök klara dig själv. Om man ger större ni gjorde ni hylla. Rasul a.s. han sa att den som är oberoende kommer Allah att göra oberoende. Yani, försök klara dig själv. Försök jobba, kämpa, sträva. Även som profeten sa a.s. om du tar rep. Ett rep och går upp på bergen och samlar ved. Och kommer tillbaka ner till staden och säljer. Är bättre än att du börjar tygga. Men gör vad som helst. Gå och bär frukt. Gå och plocka jordgubbar, blåbär. Gå och sälj i centrum. Någonting. Det är ära. Det är sharaf. Än att gå och tygga och folk nekar dig. Förstår du? Så att. Ett väldigt fint råd från den här mannen till sina barn. Och sen sa han också att om jag dör. Så ska ni inte göra. Falata nuhu. Yani. Jämra er inte över mig. En niaha är att man typ skriker i gråt och sorg över den som har dött. Och att man också står och prisar och nämner hans goda egenskaper. Och det här var något som folket gjorde i Jahiliya. Och profeten Al-Islam nämnde att det kommer finnas kvar i den här umman. En egenskap av Jahiliya. Att de kommer att stå och jämra sig över de som har dött. Kvinnor står och skriker högt och gråter och ibland drar sönder kläder. Det här är haram. Och om personen är nöjd med detta. Han vill att man gör så när han har dött. Så straffas han i graven. Som det har nämnts i hadithen. Om personen ogillar det är en annan sak. Men här finner vi. Som Sheikh Abdirazak nämner i förklaringen. Att en person. Som vet att det finns vissa dåliga seder. Som folk kanske kan göra. Kan ge testament. Att man ska låta bli de här sakerna. Till exempel du ska dö i ett land där du vet att de gör niyaha. Då skriver du testament. Jag vill inte att någon gör niyaha vid min grav. Du vet att de kommer till graven och läser al-fatiha och surat yasin och sånt. Det är bidda. Kallas, du skriver testamentet. Jag vill inte att man gör detta. Jag vill inte att man bygger någon monument och någon stor gravsten. Jag vill inte ha detta. Jag vill inte att man lägger blommor på min grav. Det här är bidda. Och så vidare. Eller jag vill att den här personen ska ta hand om min begravning. En person av sunna. Ja, annars blir det kaos. Den personen har bidrat att ta hand om begravningen. Och katastrof. Så att man kan ge testament om man vet. Att, eller man är rädd för att folk kommer att göra felaktiga saker när man har dött. Och sen så rådgav han också sina barn att de skulle begrava honom typ på en plats som den här personen eller folket inte kände till. För han hade haft problem med dem i Jahiliya. Igen, han var rädd att de skulle komma och typ förstöra hans grav eller göra någonting dåligt mot hans grav. Ja. Vi tar en till hadith. Bab yu'ta al-thamratu asgharu man habara min al-wildan. Kapitlet att man ska ge frukt eller dadlar till den yngsta av dem som närvarar. Man ska börja med att ge frukt eller dadlar till den yngsta av dem som närvarar. Och han nämnde där hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, när man hämtade den nya skörden eller första skörden av dadlar till honom, så brukade han säga: "O Allahumma barik lana fi medinatina. O Allah, ge oss baraka i våran medina. Muddina wa sa'ina." I våra yani, olika former av mått, vikt. "Ge oss barakatan ma'a baraka." Ge oss välsignelse på välsignelse. Och sen så gav han de första dadlarna till den minsta eller yngsta av dem som var där. Och lät honom äta först. Och denna hadith är sahih. Tayyib. Den här hadithen har också många lärdomar. Den första är att sahaba radiyallahu anhum brukade hämta den första skörden. Det första de skördat till profeten Muhammed alayhi salatu wasalam. Varför? För att han skulle göra dua bi baraka. Att resten av skörden ska bli välsignad. Att den ska bli mubarak. Så när man hämtade dessa dadlar till profeten Muhammed alayhi salatu wasalam, så gjorde han dua. Att Allah skulle välsigna dem i detta och att han skulle välsigna dem i deras medina. Och det finns många hadither där profeten Muhammed a.s. gjorde dua för Medina. Att Medina är en helig stad. Och han sa en gång: "O Allah, din tjänare och Khalil Ibrahim gjorde dua att du skulle välsigna Mekka. Och jag gör dua att du ska välsigna Medina dubbelt så mycket." Dubbelt så mycket. Och i vissa hadither i dess sa'a och mud, yani i dess sa'a och mud i olika former av mått som man hade förr i tiden. Så att Medina är välsignat. Så att dubbelt, som han nämnde, dubbelt så mycket än Mekka. Och det här är någonting som man, subhanallah, han sa också här: barakaten ma'a baraka. Och baraka betyder på arabiska nama, någonting som ökar. Att det goda du har, yani, stannar längre och det ökar också. Du kan använda det mera. Och det räcker till mera människor och så vidare. Det är välsignat. Så Medina, mashallah, är välsignad stad. Baserat på Allah Azza wa Jalls baraka. Som profeten Allah Azza wa Jalls bad om. Och det här är någonting som man har erfarat när man har varit i Medina. När man har bott i Medina så har man sett det. Att lite mat räcker. Lite pengar räcker mera. När du delar någonting med folk, mashallah, det är baraka. Så att mashallah, mycket khair wallah. Och därför de brukar säga att än om du någon gång får chansen att flytta till Saudiarabien och jobba. Låt oss säga att du är ingenjör. Och de säger till dig: "Du kan jobba i Riyadh och få 20 000 rial i månaden. Du kan jobba i Medina och få 15 eller 10 000 i månaden. Vad skulle du välja?" Medina. Och inshallah, pengarna kommer räcka mera. Även fast de är mindre. Du kommer kunna göra mera med pengar. Och det är också billigare i Medina. Det finns mycket khair. Och profeten Muhammed a.s. sa också att den av er som kan ska försöka dö i Medina. Den av er som kan ska försöka dö i Medina. Och han berättade att folk kommer att lämna Medina. Och så sa han att Medina är bättre för dem om de bara visste. Så har man möjligheten att flytta till Medina, ja, ni behöver ni'ma. En väldigt välsignad stad. Och har Masjid Nabawi där salat är gånger 1000. Gånger 1000. Det är den mest välsignade platsen i Medina. Allah musta'an. Må Allah underlätta för oss att flytta till Medina. Och sen när profeten al-Islam hade gjort dua för de här frukterna och för Medina, så gav han den första dadden till den yngsta barnet som var där. Så här finner vi motsatsen, inte den äldsta, den yngsta. Varför? Han nämner Sheikh Abdurazaki förklaringen att när det kommer till så här söt saker och goda saker och sånt, så finner vi oftast att barn är väldigt otåliga. Eller hur? Jag kommer hem med choklad. Jag kan vänta, jag kan äta efter några timmar. Men barnen, de hoppar och hajpar och jag vill ha pappa, eller hur? Så att när det kommer till sötsaker och sånt, börja med barnen. Och tjejen säger att till exempel idag, det här handlar om dadlar. Men samma sak idag när du kommer hem med sötsaker, godis, fredagsgodis eller någonting. Att du börjar med att ge till barnen innan dig själv eller någon annan. Och inte bara barnen, den yngsta av barnen. Men barnen har ju olika åldrar. Så vem ska få den första godisen? Den minsta. Och det är en sunna. Baserat på den här hadithen. En sunna som säkert många inte praktiserar. Kanske börjar med sig själv. Alla oss där. Khair inshallah. Vi avrundar där för idag. Och fortsätter inshallah att tala nästa vecka. Assalamu alaikum. Thank you.